Det är en glädje att vara tillbaka i Södertälje för min fru och mig, Kerstin. Och se er, kära vänner. Mår ni bra, eller?
Ja.
Roligt att höra. Det är många år sedan nu som vi hade förmånen att vara i den här församlingen. Det har ni fått höra här nu, så man hör ju till historien. Gamla reliker som dyker upp. Men så känner jag inte jag det alltså. Jag tycker jag är lika ung nu som jag när jag var här. Jag har bara mera erfarenhet. Hallå? Gud är god. Och han har väldigt mycket gott att ge oss fortfarande. Även om det var... I slutet på det här året så är det faktiskt 30 år sedan vi flyttade från Södertälje. Och Sten Gunnar flyttade hit alltså. Och tog över verksamheten. Och ni har sett hur det har gått. Ja. Hörrni. Vad roligt att se er allesammans. Kära vänner. Känslan för Södertälje har aldrig tagit slut. Vi upplevde så mycket positivt här. Så mycket gott. Så mycket välsignat och härligt. Och det vet ni. Vi hade spännande år tillsammans. Men det underbara, förstår ni mina vänner, det är ju det att Gud är densamme. Amen. Gud är densamme. Alltså han har ständigt någonting nytt att ge åt oss. Prisat vare hans underbara namn. Och det är så underbart med Guds ord. Alltså det är ständigt nytt och levande. När jag blev frälst. Så första månaden så gav mig min pappa ett litet ficktestamente. Jag låg inkallad på KA4 i Göteborg. Och jag hade den där lilla ficktestamentet i fickan varje dag. Och så fort som jag fick en minut över så knäppte jag upp knappen och tog fram det här lilla svarta testamentet och läste Nya testamentet. Och jag läste igenom det under de där månaderna innan jag muckade flera gånger. Och jag fick en sån där innerlig känsla för bibelordet. En glädje. Det var någonting nytt varje gång som jag upptäckte. Och det, ni förstår att det märkliga, det är ju detta som är det underbara med Guds ord. Att den känslan som jag hade när jag var en månad gammal i tron, det är samma märkliga, förunderliga känsla jag får när jag öppnar min bibel idag. Halleluja. Det är underbart det, förstår ni. Och det är välsignat och härligt alltså. Och levande. Guds ord är levande. Det är starkt. Det är mäktigt alltså. Och jag menar, nästa år i januari, den 31 januari, är det 50 år sedan jag blev frälst. Titta inte på honom på det sättet. Men det är faktiskt sant alltså. Det är, jag vet att det låter otroligt. Jag ifrågasätter det jämt. Det här. Det kan väl inte vara riktigt sant alltså. Att det har gått så många år. Men så är det alltså. Men Gud är densamme. Halleluja. Även om vi blir lite äldre och tappar hår och allt möjligt vad vi tappar för någonting. Men Gud, han blir inte gammal. Hör ni det? Den heliga ande är densamme. Idag. Som han var. Och alltid kommer att förbli. Ja, det är underbart med Guds ord. Vi har fått höra här. Inför det här mötet alltså så... Kan jag använda ett sånt ord, så poppade upp ett ord. i mitt undermedvetna. Ett ord som jag vill dela med er här idag. Och det är ett ord om en av Gamla testamentets märkliga personligheter. Om Simson. Om honom har jag predikat tidigare, men jag, när jag läste det här bibelorden igen inför mötet här i Södertälje, så upptäckte jag att jag tydligen har lyckats att missa det viktigaste som sägs om Simson. I alla fall tycker jag det idag. I domarbokens 13 kapitel, 24 och 25 verserna. Därefter födde hans hustru, Manoa heter mannen, pappan till Simson. Hans hustru födde en son och gav honom namnet Simson. Pojken växte upp och Herren välsignade honom. Och Herrens ande började verka på honom. Ni vet att Bibeln är full av bilder, illustrationer, hänsyftningar, berättelser om människor och händelser som det kan vara ganska lätt att applicera på oss idag, som enskilda människor, som församlingar och på den tid som vi nu lever i. Jag vill säga det att jag tycker att det är roligt att vara predikant. Det är roligt att vara predikant. Det är att ha den här Bibeln att ösa ur, förstår ni. Att hämta tankar, stoff till nya predikningar, ny förkunnelse. Det är som att ösa ur en outsinlig källa som alltid flödar. Den finns där jämnt och ständigt. Och jag skulle önska att vi allesammans kunde upptäcka den här fantastiska boken som vi kallar för Bibeln. Bakgrunden här till den här berättelsen om Simson. Det handlar om resignation och uppgivenhet. Här kommer Gud i det 13 kapitlet här i domarboken, och mitt i vardagens mångahanda så uppenbarar sig Gud för de här makarna. Simsons blivande föräldrar som hade gett upp hoppet. De hade lagt av drömmen. De hade haft en dröm om att de skulle också få barn som skulle glädja sig åt. Men nu har de gett upp hoppet och de tänker att det kommer aldrig att ske. Är det någon av er som har gett upp hoppet någon gång? Kanske du varit nära att ge upp. Nära att ge upp i församlingen. Du kanske tycker att det är tungt, alltså. Det är jobbigt. Det är arbetsamt. Det är krav. Kanske du har varit nära att ge upp hemma. Du kanske är ensam som tror. Du kanske har varit nära att ge upp i skolan. Där du är ensam i klassen som tror på Jesus. Kanske att du har varit nära att ge upp i jobbet. Bland dina icke-kristna kompisar. Grannar och vänner. Jag har varit nära att ge upp flera gånger, alltså. Det har jag gjort. Har jag varit. Men det är underbart med Gud att han kommer till oss och uppmuntrar oss. Och idag så har jag en hälsning till oss här i Pingstkyrkan idag. Att vi ska inte ge upp. Du ska inte ge upp. Därför att i de sammanhang där du lever, du kanske inte ser några påtagliga verkningar av Guds närvaro i ditt hem och hända där du är ensam troende. Eller i det sammanhang, var det än må vara. Men det gäller att inte ge upp. Därför att det finns osynliga krafter som verkar där du går fram. Och som vill, som är med dig. Och som vill hjälpa dig. Och som vill styrka dig. Uppmuntra dig. Gud, han tror på dig. Och han räknar med dig. Och han ska hjälpa dig. Och idag är en ny välsignad härlig dag. Halleluja. Prisat vare Herrens underbara namn. Ja, det är lätt att tappa modet, det ska jag säga er. I kristna sammanhang också. Som ung kan man känna sig för ung. När jag kom hit så var jag 35 år gammal. Och jag mötte Göran Östmo här ute i det lilla rummet som fanns. Jag vet inte om det finns kvar här bakom väggen. För ni har ändrat här så mycket. Här satt äldstebröderna och tittade på församlingen. Och då träffade jag Göran här innan mötet. Och jag kände en Guds kallelse hit till Södertälje. Men jag tyckte jag var ung. Så att, och så det första han frågade: hur gammal är du, broder? Då tänkte jag, käre Gud. Så jag sa med darrande stämma: jag är 35 år. Tänkte jag, nu säger han, du är för ung, jag ska inte komma hit som pastor. Så sa han så här: åh, vad underbart. Och jag älskade Göran Östmo för resten av tiden han levde. Alltså, den unga generationen kan känna sig för ung då. Och nu ska jag ju prata lite grann om de äldre här. De är inte lätta att tas med. De känner sig för gamla. Ja, nej, nu får de unga ta över. Vi orkar inte längre. Det är sådana förändringar som är på gång i församlingarna. Så vi känner inte igen oss. Ursäkta om jag tar igen, men det kommer jag att göra alltså. Ni får inte tro att jag är arg eller något där. Men det brinner en eld i mitt hjärta. Jag fick ett mejl här i veckan, förstår ni, från en förkunnare. En kvinnlig förkunnare i pingströrelsen. Så säger hon så här till mig att ja, det är inte lätt att vara kvinna i pingströrelsen. Och inte vara kvinnlig förkunnare. För man känner att man måste tränga igenom någon slags reservation och ifrågasättande som kvinna. Ja, så kan det vara. Nu i veckan, förstår ni, så pratar jag med en pastor på telefon. En pingstpastor. Och han hade mött en broder, förstår ni, som han berättade om, som han hade träffat när han var en ung man i den församling som han då tillhörde. Och de tillhörde den här församlingen tillsammans, den här mannen som han nu mötte på och pastorn. Och så pratade de vid, och han berättade, den här mannen som pastorn mötte, att han hade gått igenom en skilsmässa för 4 år sedan. Och han sa, jag kunde inte gå tillbaka till kyrkan, församlingen, och möta vännerna. Jag orkar inte med alla tankar och synpunkter och blickar som jag mötte och kände. Och efter 4 år så har han på av någon anledning kommit till Nyhemsveckan nu i somras. Och där i ett möte så upplever han hur Gud talar till hans hjärta, den här drygt 40-årige skilda mannen. Och han känner en maning att gå fram för förbön i mötets avslutning. Och det gör han. Och där framme står en hel massa förebedjare. Och varför den här pastorn berättar den här historien för mig är att jag känner en av förebedjarna som stod där framme i Nyhemsveckan för att be med dem som kom fram. Han har nämligen gått på bibelskola hos oss i Malmö. Och var en av de starkaste bedjarna han någonsin har mött. Men han ser inte mycket ut för världen, om jag så säger. Han ser inte speciell ut. Och den här drygt 40-årige frånskilde mannen, han är väl etablerad, sofistikerad, snygg och trevlig kille. i sina bästa år. Och så kommer han fram där, och så kommer då den här lite speciella brodern fram till honom. Och då tänker den här 40-årige väletablerade brodern: vad gick jag fram för? Kommer en sån här fiant och ska be för mig? Men så lägger den här brodern, tidigare bibelskoleeleven, handen på honom och ber. Och pang! Hallå? Så uppenbarar sig Jesus Kristus för den här väletablerade 40-årige frånskilda mannen. Och säger att det inte är över än. Jag har nya tankar för dig. Och han får möta Jesus där mitt i nyhetsveckan. Oh, vad det är bra med Jesus. Jag vet inte om ni tycker det eller. Ni är så hemskt tysta. Jag blir nästan rädd för er. Simpsons föräldrar, de hade gett upp drömmen om tillväxt. De hade kommit till vägs ände och började sakta acceptera situationen. Men så kommer den underbara Gud som då är, ja, det här nu pratar vi om tusentals år tillbaka i tiden, som är likadan idag som han var då, och uppenbarar sig för de här makarna. In i deras hopplösa situation. Ja, det är så fint med Gud. Och jag hoppas att du har upptäckt det. Gud uppenbarar sig och hela livet blir förvandlat i ett enda nu. Och jag säger till dig min vän, det kan bli din upplevelse också här idag. Nu har inte jag bara kommit hit för att vi ska ha en liten nostalgisk tillbakablick. Om ni trodde det. Utan jag har bett till Gud att Gud skulle ge mig ett ord för den här församlingen. Och för de vänner som skulle komma till mötet den här förmiddagen. Och därför så predikar jag med en väldig frimodighet. Jag tror att Gud har en tanke, en plan, en väg för oss allesammans. Jag känner på mig alltså att det finns vänner som ger upp. Alltså jag möter sådana tyvärr ganska regelbundet. Men ni förstår att det är inte kört. Hör du det? Utan Jesus, han är densamme som han var när du var ung en gång i tiden. Han vill hjälpa dig nu. Så du ska inte ge upp. Utan du ska se att framtiden är ljus. Den är välsignad. Herren vill hjälpa dig. Och sen så möter Gud och förändrar förhållanden för de här båda unga makarna. Eller makarna som hade gett upp hoppet. Men det är viktigt att komma ihåg alltså att det slutar inte där. Och det är det här som de här viktiga principerna för allt andligt liv, livs tillväxt kommer till. Och som vi måste fatta alltså. För att det är viktigt att vi inte bara, att det inte bara blir liksom en, att Gud kommer och svarar på bön och gör det som vi längtar efter. Utan det är då som livet startar. Men det finns en fortsättning. Det finns en fortsättning på det andliga livet. Och det är det som är så viktigt. Att det får bli en andlig utveckling i en församling. Och i en kristens liv. Därför annars blir det tradition, slentrian, vanemässighet. Och vi tappar den här underbara glöden. Hängivenheten. Det är det fräscha, nya som Gud gjorde en gång. Det har en tendens till att falna och blekna bort. Men det behöver inte vara så. Därför att Gud, han vill möta med oss idag. Amen. Han vill hjälpa dig idag. Han vet ju precis hur du har det. Han vet precis om oss allesammans. Han känner våra misslyckanden. Han känner det områden där vi är, kanske är starka, där det fungerar. Men han vet också om områden där det inte fungerar som det kanske skulle göra. Och det underbara är att han är så god. Så att han inte är ute för att trycka ner oss och pekar på saker och ting i våra liv som inte fungerar. Utan han vill hjälpa oss vidare. Oh, jag är tacksam, jag är alltså. Pojken, läste vi här, växte upp. Herren välsignade honom. Och Herrens ande började verka på honom. Har ni hört? Titta på det här, förstår ni? Om du undrar över hur ditt andliga liv ska kunna fungera bättre. Eller om du undrar över varför ditt andliga liv kanske inte fungerar på det sätt som du skulle önska. Så tycker jag att Gud talade till mig alltså inför det här mötet idag. Där det står att Simson, pojken, växte upp. Det är oerhört viktigt alltså. Guds välsignelser är kopplade till vårt växande. Amen. Jag talar om hela livet som en tillväxt. Hela livet finns det nya saker att lära oss. Andligt sett, vi har inte lärt oss allt. Utan det är, Gud har mer att visa oss. Gud vill välsigna oss. Han vill leda oss djupare, högre in i hans kunskapskälla varenda dag. Nu vet vi ju alltså av erfarenhet alltså att en del människor växer upp andligt sett och tappar tron. En del växer upp, hade en tro när de var barn, tonåringar. Och sen så tappar man tron. Jag tycker verkligen att det är märkligt. Det är en felaktig utveckling. Ibland verkar det när jag möter människor som om att man får ett annat förhållande till tron på Jesus, till sina kristna medbröder och systrar och till församlingen med åren. Än vad man hade när man en gång började. När man har blivit äldre får man en annorlunda syn. Ja. Du vet ju väl hur det är alltså. Bröllopsdagarna, vet ni, de varar inte alltid. Har ni hört det talesättet? Ja. Och då brukar jag fråga, hur länge varar de, tror ni? 5 år? Men säger jag, älskar inte min fru lika mycket idag som jag gjorde när jag inte. Ja, det är så roligt att tänka på det här alltså. Kerstin och jag var gifta nu i 45 år. Jag tycker att hon är bättre idag än hon var när vi träffades. Hallå? Jag är så glad att jag kan säga det när hon sitter här. För hon vet att det är sant. Hon vet att jag tycker om henne mer idag än någonsin. Hur länge varar bröllopsdagarna, tycker ni? Jag tror att kärleken till Jesus kan växa för varje dag. När man upptäcker nya saker. Men jag har ju sett så mycket hos min fru som jag inte upptäckte när vi var unga. Jag har ju sett, käre Gud. Det var ju bingo. Nu tycker hon att jag ska sluta med det ämnet. Men för många, när det gäller den kristna tron, så verkar som om glädjen, entusiasmen, hängivenheten avtar med åren. Det är en felaktig utveckling. Kan jag säga det? För så är det också. Det är en felaktig utveckling. Det behöver inte vara så. Och är det så att du har upplevt den utvecklingen, så halleluja, det är inte kört. Jesus, han förstår oss, han älskar oss och han vill hjälpa oss och leda oss. Nu vet jag ju inte hur länge ni brukar predika här alltså. Så nu är jag lite orolig på den saken också. Men nu är jag ju, det var ju så länge sedan jag var här. Och antagligen så, ja, man vet inte när man kommer tillbaka. Det står i Lukas evangeliets andra kapitel och 52 vers så här. Att Jesus växte till. Kan du tänka dig? Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Vet ni vad det ordet betyder? Jo, det betyder att han blev mer och mer förstående för sina föräldrar och deras känslor ju äldre han blev. Den här versen i Lukas andra kapitel står nämligen i efter upplevelsen som han hade i Jerusalem. Där han lämnade sina föräldrar och glömde bort dem, en typisk tonåring, på att säga, men 12-åring. Glömde bort hela köret, allt ansvar och bara var där och bara gottade sig. Men han växte upp, Jesus. Du kan aldrig läsa mer att Jesus stack iväg någonstans och lämnade sina föräldrar utan att tala om var han var. Så Jesus växte upp alltså. Han stack inte iväg någon mer gång förrän det var dags. Varför säger jag det? Det vet jag inte. Andra Petrus 3:18 står det så här. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Det vill säga, det finns ett alternativ. Förstår ni? Det finns ett alternativ till den varning som Petrus talar om i det här tredje kapitlet i Petrus andra brev. Så talar han där om alltså att vi ska akta oss så att vi inte förlorar vårt fäste. Det finns ett alternativ till detta. Istället ska vi alltså växa till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Ditt andliga liv måste du själv ta hand om faktiskt. Du måste känna ansvar för vad du gör med ditt liv. Man behöver inte förlora tron för att åren går. Simson växte upp. Läste vi, och Guds ande började verka på honom. Vilka underbara ord. Simson, det betyder excellent, briljant, magnifik. Och jag ska säga, mina vänner, att det finns såna här saker nedlagt i varenda människa. Hör du det? I dig också. Finns det här excellenta, magnifika, briljanta? Det gäller bara att låta det komma fram. Så du ska sluta och se ner på dig själv. Utan Gud har tänkt goda tankar för dig, hör du det? Och han vill hjälpa dig. Han vill välsigna dig. Och han vill använda dig till välsignelse. Hur kunde Simson få ett sånt omdöme? Han växte upp. Jo, det betyder att han fick näring och blev ett mäktigt och starkt, ointagbart torn. Torn, det är vad Simson, det här ordet växte upp i samband med Simson betyder. Han fick rätt näring och blev ett stort och mäktigt, ointagbart torn. Lyssna nu här. Låt din tro växa. Så kommer du att få se en annan utveckling än den som äger rum i din omgivning. Om du låter din tro växa och hämtar näring från Guds rika härliga ord och gemenskapen med församlingen och i bönerna, så kommer du att se en annan utveckling i ditt eget liv. Även om det kanske runt omkring dig bara är avfall och negativa saker andligt sett, så kan du, om du tar ansvar för ditt eget andliga liv, uppleva en totalt annan utveckling. Prisat vare Herrens underbara namn. Han växte upp och Guds ande började verka på honom. Ordet verka på honom, det betyder egentligen att Gud genom sin ande gjorde honom mer och mer öppen för att ta till sig det som Gud ville med hans liv. Guds ande gjorde honom mer och mer öppen. Det beskriver en process i Simpsons liv. Det var inte bara så att han upptäckte en dag, wow, har ni sett Hulken? Den här gröna figuren. Inte bara att han förvandlas och knapparna ryker och allt vad han har på sig växer. Utan det var en successiv tillväxt, förstår ni. Steg för steg som han tog på trons väg, på gemenskapens väg tillsammans med Herren och den heliga ande, så växte han sakta till sin andliga människa. Det började, förstår ni, Guds ande började som en liten rännil, beskriver det här ordet egentligen. Det blev ett litet genombrott i hans andliga liv som följdes av större, mäktigare genombrott allt eftersom tiden gick. Det är vad bibelordet talar om när det gäller Simson. Och han anade hela tiden att det fanns mer. Och ju mer han umgicks med Gud, ju starkare blev han. Frågan idag, mina vänner, det är ju detta. Vem och var hämtar vi vår inspiration ifrån som kristna människor? Vem är det som leder och bestämmer i våra församlingar? Vem är det som bestämmer utvecklingen? Vem bestämmer i ditt liv över hur ditt andliga liv ska se ut? Det är du själv. Gud har en plan. Vem är det som bestämmer i församlingen? Det är faktiskt Guds församling. Eller hur? Och vi måste sluta upp med att skylla ifrån oss. Ja, men du vet att vi lever i såna här konstiga tider nu här i det här landet. Men varför är det så konstigt just i Sverige? Överallt i världen går Guds församling framåt. Ja, jag har sett fienden och jag ser honom varje dag som jag måste bekämpa med. Det är när jag tittar mig i spegeln. Vi måste ta tag i vårt eget andliga liv. Vi måste ta tag i våra... Vad vill vi? Vad gör vi med våra liv? Mina kära, goa vänner i Södertälje. Vad ska vi göra? Ska det bara vara så där nätt och jämnt? Näsan över vattenytan? Eller ska vi säga att det finns mer att få hos Jesus? Ja, jag känner ju att jag får tala saker och ting här nu som jag inte riktigt har planerat. Och nu är jag helt förlorad här i mina papper. Och tiden också, käre Johan. Men alltså, vi måste faktiskt hämta vår inspiration ifrån Jesus Kristus. Simson, han var så medveten om sin kallelse. Han förstod att hans speciella gåva fungerade bara så länge som han levde i förbindelse med kraftkällan. Det fanns vissa principer, saker som helt konkreta saker som gjorde att han hade den kraft som han hade alltså. Gud har en uppgift för oss alla. Han har det. Än idag. Bibeln säger att ni är ett utvalt släkte. 1 Petrus 2:9. Ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Det säger Petrus till de här vännerna alltså nu. Och kom ihåg nu att Petrus inte, när han säger de här orden, skriver, tänker på och pekar på präster och prelater, äldst och församlingsledare enbart. Utan i kapitel 1, vers 1 så säger han att han skriver till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontius, Galatien och så vidare. Så det är inte några speciella högt i den andliga hierarkin som Petrus talar till. Han talar till vanliga människor. Och det är vårt ansvar. Vad vill vi med församlingen? Vad vill vi med våra andliga liv? Vill vi bara ha en liten trevlig timme på söndag? Eller har vi tänkt att Södertälje ska bli förvandlat? Att Södertälje ska bli frälst? Att Sverige ska förvandlas för Jesus? Ja, det är frågor som måste få ett svar. Kringspridda främlingar. Hallå, jag talar till dig. Ja, du kanske känner att du ingenting betyder. Att det inte spelar någon roll om ditt andliga liv fungerar eller inte. Det har ingen betydelse. Det är ju absolut totalt fel. Fel, fel, fel. Hela vägen. Det är väldigt viktigt. Det har en enorm betydelse. Ditt andliga liv. Att det fungerar. Öppna ditt inre och låt den heliga ande få röra vid ditt hjärta. Simson visste att det bodde en gåva i honom, hörni. Nu har jag ju predikat säkert alldeles för långt över tiden här. Jag har gjort det alltså. Och jag har inte kommit till hälften än. Men jag kan säga så här alltså att Simson visste att det bodde en gåva i honom. Och denna medvetenhet gjorde honom stark. Rent av oövervinnelig. Och min erfarenhet är den. Att det finns ingenting som kan hindra en församling att leva ett rikt andligt liv. Medveten om sin kallelse, om sin uppgift. Om man lever i enhet och gemenskap. Om man är rädd om varandra. Om man talar väl om varandra. En enig församling kan ingen besegra. En församling som räknar med den heliga ande är en stark församling. Gud har utrustat sin församling med övernaturliga gåvor. Är du inte tacksam för den heliga ande? Den heliga ande är en del av gudomen. Jag måste hoppa över detta. Anden är vår lärare, vår hjälpare. Han är vår guide genom livet. Jag har mycket att säga om detta alltså. Han är guiden. Han är uppmuntraren. Men ni förstår, mina vänner, den helige andes gåva måste vårdas. Den helige andes gåva måste vårdas. Fienden, förstår du, ute efter det speciella i ditt liv. Och det lär oss Simsons livserfarenhet på ett förfärande sätt. Han blev lockad och förföljd och förförd. Och lockades att avslöja hemligheten till den kraft som bodde i honom. Han sa om det, om jag förlorar det här, förstår du, så blir jag, står det i domarboken 16 och 17. Då blir jag som alla andra människor. Då blir jag som alla andra. Det finns ett enormt tryck på den som vill leva för Jesus idag. Det är ett hårt tryck både utifrån och inifrån att vi ska bli som alla andra. Det vill säga slätstrukna, intetsägande, fulla av ifrågasättande, likgiltiga. Undra på att det ser ut som det gör i Sverige idag. Simson betyder, det betyder briljant. Det vill säga han var strålande. Det här ordet briljant betyder strålande som en soluppgång i öster. Det betyder Simsons namn. Simson betyder ett fönster där du kan stå och se den uppgående solen. Ett fönster varigenom du kan spana mot nya möjligheter, nya världar, nya segrar. Det är den profetiska delen i en församling, i en kristen människas liv. Det behöver inte bara vara ett sjukligt, nostalgiskt drömmande om dagar som har gått. Utan man kan få leva i en ström av välsignelser, liv och kraft. Som vill hjälpa oss varje dag att fungera i vår kallelse och i vårt uppdrag. Genom att kompromissa förlorade Simson sin gåva. Det gick så långt så han såg inte, han visste inte vem fienden eller vem var. Han kunde inte längre se och förmedla Guds hemligheter från en annan värld. För han förlorade förmågan att se in i det som ingen ser. Och han sitter där i fängelse, han trappar kraften, närheten, det där speciella. Och han blev precis som alla andra. Men hörni, Gud är oerhört nådig och barmhärtig. Det berättar också berättelsen om Simson. Han förlåter, han upprättar. Simson bad och Gud hörde hans bön. Och ni förstår, mina vänner, det underbara är att Guds kraft är tillgänglig för oss idag också. Halleluja. Och kom ihåg detta nu. Det är aldrig för sent. Ska vi be tillsammans? Tack käre Jesus. För att jag fick möta församlingen här i Södertälje idag. Tack för att du la det här ordet i mitt hjärta, Jesus. Herre, jag fick förmedla det här idag till mina vänner. Hjälp oss, Gud, så att vi kan lyssna till din röst. Lyssna när du talar. Tack för att det aldrig någonsin är för sent, Herre. Utan att du står här med vidöppna famn idag. En vidöppen famn och du bara väntar på att få möta oss. Du väntar på att få välsigna oss. Du väntar på att få möta den som har gett upp. Den som har tröttnat i kampen. Den som har förlorat det där speciella närheten, gemenskapen. Och har gett efter förtrycket att bli som alla andra. Jesus, tack för att du har en kallelse till din församling idag. Herre, och vi vill inte ge upp. Vi vill inte ge efter. Vi vill inte falla, Herre, och bara flyta med strömmen. Utan vi vill gå med dig, Gud, i denna tid som vi nu lever i. Kan jag bara fråga här nu medan vi har våra huvuden böjda här i bön. Alltså, är det någon som känner att du skulle vilja förbön? Jag ska inte peka ut dig alltså, men jag vill be en bön för dig speciellt. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Ja, det är med händer överallt här i kyrkan idag. Och jag behöver räcka upp handen själv. Jag behöver göra det. Säga Jesus, hjälp. Förlåt, rena. Tack för att du har sett alla dessa händer här, Jesus. Som har räckts upp som ett tecken på att de behöver förbön. Herre, du vet om den som kämpar en ensam kamp hemma. Den som tycker att det känns alldeles totalt omöjligt, hopplöst. Det leder ingen vart. Mina böner når taket och sen slår det bara ner rakt igen. Jag kommer inte igenom. Tack Jesus för att du ska hjälpa en sån vän. Den som har det jobbigt i skolan idag, Herre. När skolan har börjat ny termin och det är fruktan och det är ängslan och det är oro i hjärtat. Hur ska jag klara mig? Herre, du vet om den som har kommit tillbaka efter semestern till jobbet. Eller kanske har tappat jobbet. Herre, vad vet jag? Men du känner ju till oss allesammans, Jesus. Och du vet om den som har blivit äldre och är pensionerad och kanske inte tycker att krafterna räcker till längre. Herre, jag tackar dig för att du känner till alla livets förhållanden. Och i Jesu namn så ber jag nu, Herre, om din nåd. Om din förlåtande nåd, Herre. Om din smörjelse och heliga andes kraft. Och ditt liv och din hälsa över sjuka kroppar. I Jesu dyra namn. Tack för att du hör vår bön. Och vi ska prisa och ära och upphöja ditt välsignade namn. Shalamakitora la masdegedo rushipiti kitoro lo mondo. Kerishtamania keiduru libindo. Tack Jesus för att du älskar Södertälje. Tack för att du älskar alla människor som bor i den här stan, Jesus. Åh, Herre, du har tänkt goda tankar i det flydda och du har goda tankar nu. Den här församlingen står i ett vägval, Herre. Och jag ber att du ska leda församlingen här, Pingstkyrkan i Södertälje, på rätta vägar. För ditt namns skull, Jesus. Inga kompromisser. Inga kompromisser. Utan det ska vara helt. Inte halvhjärtat. Församlingen har en kallelse. Att leva i och verka i. Och Gud har talat till oss många gånger i den här kyrkan. Om vad han vill i Södertälje. Nu vet jag komma här som någon slags figur ifrån det flydda, utan jag lever nu, mina vänner. Jag lever nu. Och jag tror att Gud vill välsigna församlingen nu. Det finns massor av människor som har tappat tron, tappat gemenskapen med Jesus och församlingen. Och nu ska ni ha bön här ett antal veckor. Underbart. Det är en bra start på hösten. Så Gud välsigna oss allesammans, hör ni. Gud välsigna oss. Amen.